Känn er varmt välkomna till Kreativa Norrland med mig, Matilda Henningsson, och min poddkollega Oskar Riby. Med Kreativa Norrland så vill vi rikta ljuset på kreatörer och tillverkare från norra Sverige. Vi vill lyfta era historier för att inspirera andra, sprida kunskap om branschen och inspirera fler att våga satsa på de kreativa och kulturella näringarna. Idag så sitter vi tillsammans med Eurodisco-fantasten, balkongodlaren och projektledaren för communityt Game Hub Umeå. Välkommen hit, Stefan Eriksson.
Tack så hemskt mycket. Kul att få vara här.
Stefan, vi förstår att du har ett brinnande intresse för spel och spelutveckling. Du har en bakgrund inom IT-branschen, men numera så är du projektledare då för det här initiativet Game Hub Umeå. Vad är det för någonting?
Oj, var ska man ens börja? Game Hub Umeå är ju ett community för spelskapare, framför allt då gräsrotsrörelsen här i Umeå. Det är indiespelskapare som kanske vill bli, ha en etablerad studio och göra spel och släppa dem på riktigt. Och den startade ju 2018 i regi av Umeånova Innovation och tillsammans då med Umeå kommun. Och nu är det ju Expression Umeå och Umeå kommun som driver den.
Vad gör man då inom det här communityt? Är det aktiviteter eller är det liksom mer som en grupp som håller ihop?
Det är både och. Framförallt så träffas vi på i chattprogrammet Discord där vi sitter tillsammans och visar upp det arbete vi har gjort inom att skapa spel. Vi diskuterar olika metoder och skapa spel på och visar upp nya utvecklare inom AI och programmering och konst och den typen av saker. Men sen är det ju också events som brukar vara väldigt populära som egentligen bara är till för att vi ska träffa varandra på riktigt. Sitta ner och diskutera och hitta nya sätt att samarbeta till exempel. Vi har ofta event som After Works och den typen av saker. Men även nu håller jag på att planera ett Game Jam som ska ske någon gång snart här. Och det brukar vara väldigt populärt.
Och vad är ett game jam innan vi kanske hoppar vidare?
Absolut. Ett game jam är någonting väldigt, väldigt spännande som är till egentligen för att generera idéer. Och det är ju det att man träffas, säg en fredag eftermiddag, får ett tema och sen ska bygga ett spel på det temat under 48 timmar. Då man till slut återsamlas och visar upp vad man egentligen har gjort under den här tiden.
Och då ska det vara spelbart efter 48 timmar?
Spelbart och helst spelbart och så att man kan spela till slutet. Så det är ett helt komplett spel.
Det känns som att den processen är ganska stressad. Att det är mycket som måste ske där.
Det är lite av poängen bakom det. Det är klart att det är stressande. Men det är också många presterar ju bäst under stress. Och sen så måste man ju lägga scopet därefter. Det måste ju bli klart under de här 48 timmarna.
Om man sätter det i relation till vad det tar att utveckla ett vanligt spel, kan man säga ett vanligt spel, det tänker jag är en otroligt vag definition, men hur lång tid tar det att utveckla ett spel?
Ja, det beror ju lite grann också på vad man har för scope. Ett vanligt spel finns ju egentligen inte, det finns inga vanliga spel, men man brukar väl räkna med mellan 2, 3, 4 år kanske.
Så 48 timmar är ganska snabbt.
Det är ganska snabbt i sammanhanget.
När man gör ett sånt game jam, har man då ett specifikt tema som man jobbar efter? Mm. Just det.
Precis så. Och ofta avslöjas inte det temat förrän man väl sitter där på plats. Och det är ett theme reveal där alla får se samtidigt att nu är det här som gäller.
Så du kan ju inte berätta om nästa tema?
Absolut inte.
när går det av stapeln? Det, som ni
det är Allhelgona och helgen. Ah, och vi kommer att vara på Kulturhuset Klossen.
Mm. Om man skulle vilja vara med på ett sånt här game jam, behöver man då vara utvecklare? Eller vad är det för typ av kompetenser man söker i till en sån där, ett sånt event?
Absolut inte. Tanken med egentligen hela Game Hub Umeå, men Game Jam kanske lite mer specifikt, det är det att det ska inte vara en hög tröskel för att vara med. Vi kräver att man föranmäler sig, så det är inte bara att vandra in där på Game Jam-dagen. Men däremot så vi välkomnar de som bara har kanske vill se hur det går till. De kan hoppa in i ett team och kanske inte kan bidra med att skapa kod och sånt. Men alla har ju idéer, alla har ju tankar och liksom hur skulle ett spel kunna vara. Så alla har ju någonting att bidra med. Den stora grejen med varför vi gör det här förutom att generera idéer, det är att få upp folks intresse för spelutveckling och säga att det behöver inte vara en så stor grej att bli spelutvecklare. steget behöver inte vara så långt.
Har ni åldersgränser?
Nej, det har vi ju inte. Vi har inga åldersgränser i vårt community alls. Men de alla som jag känner till är ju i alla fall över 18. Så är det.
Innan vi ger oss i kast med resten av avsnittet så brukar vi starta de här poddavsnitten med en faktaruta.
Okej.
Så fullständigt namn.
Stefan Eriksson.
Enkelt. Inga mellannamn och grejer.
Okej. Hans Stefan Eriksson. Efter min pappa.
Ålder?
Ja, det står på varje födelsedagstårta står det grattis 23 år. Men egentligen så är det väl 42 är det.
Varför just 23?
Det är väl en bra ålder att stanna på, tänker jag. Man kommer in överallt och behöver inte tänka så mycket. Man är vuxen vid 23, skulle jag säga.
Hur skulle din bästa vän beskriva dig?
Oj, nu blir det ett seriöst svar. Pålitlig, hoppas jag. Pålitlig och omtänksam. Men också trött.
Trött?
Jag tror att alla som känner mig skulle beskriva mig som ganska trött. Kanske inte i humör och så. Men däremot, jag är en väldigt, väldigt morgontrött människa. Och det känner nog alla till.
Var är hemma?
Hemma för mig tror jag fortfarande är, om jag verkligen tänker efter, då är det nog hemma hos mig, det är på Karlshem i föräldrarnas hus. Det kommer det nog alltid att vara. Men jag bor ju på Liljansberget här i stan. Men när jag väl liksom känner att men nu ska jag åka hem, då tänker jag egentligen på att jag ska åka och hälsa på föräldrarna.
Vad är kreativitet för dig?
Oj, där kan vi snacka någonting mångbottnat. Jag tror att kreativitet är mer av en känsla som finns i ett utrymme. När jag besöker campus, när jag är på universitetet, då känner jag att nu är jag på ett kreativt ställe. Det är folk som vill någonting, som har en idé och vill genomföra den idén. Det är kreativitet för mig.
Hur föddes din kreativa ådra?
Ja, det var ju genom spel när jag var liten. Det måste det ha varit. Jag är född och uppvuxen med spel. Min bror hade väldigt, väldigt tidigt en dator, och när han visade upp de spel både som han hade på datorn och som han själv satt och skapade, då kände jag direkt att det här är någonting magiskt. Det här är någonting jag vill göra i framtiden.
Vad var det för spel? Kommer du ihåg vad det första var som tände i
facklan? Det gör jag faktiskt. Det var ett spel till en väldigt, väldigt, väldigt gamla datorn, VIC-20. Spelet kom på kassett i någon form av månadsprenumeration. Man fick en kassett hemskickad till sig med spel på. Just det här spelet hette Syrax, där man spelade en liten grön rymdvarelse. Och jag tänkte att det här är något av det häftigaste jag någonsin har sett. Jag kan väl ha varit, 4 år gammal, något sånt där, 4-5 år gammal.
Jag vet att du innan sa till oss att ställa inga frågor om siffror. Men jag tänkte ändå faktiskt inleda med lite av en sifferfråga. Nej, men bara så att vi får liksom en uppfattning. GameHub Umeå, hur många medlemmar pratar vi om i det communityt?
Ja, hur många tror du?
Oj, jag säger 200.
200, det var en väldigt bra gissning. Vi är inte riktigt 200, men ungefär 180 medlemmar i communityt just nu. Som sitter på Discord-servern. Sen så är det ju andra som är med men kanske inte riktigt är så aktiva. Man ser på våra events att det dyker alltid upp folk som inte liksom är officiellt med i communityt, men som ryktet sprider sig att det kommer folk ändå.
Hur blir man medlem då?
Det är så lätt som att gå in på Discord-servern. Vi har vår webbsida med länkar till allt, och vi ser jättegärna att folk som är intresserade av spelskapande överlag kommer med. Och som sagt, det finns inga trösklar här, utan alla som vill vara med ska vara med.
Och nu pratar vi om GameHub Umeå. Hur din syn på spelbranschen i Västerbotten, om vi ska vidga ut lite grann?
Ja, det är mycket mer än bara Umeå. Jag sitter ju specifikt med Umeå, men jag har ju väldigt bra samarbete med mina kollegor i Skellefteå på Arctic Game. De ser ju till hela regionen, och det är ju mycket, mycket mer än bara Umeå. Det sitter folk framför allt runt omkring Umeå och Skellefteå och gör roliga saker med spel. Så är det ju. Vi har ju folk ute i Holmsund som håller på med social media när det gäller spel, och det sitter ju folk ute i Jörn. Det är ju en hel spelby. med spelutvecklare. Så nog händer det saker här i Västerbotten, definitivt.
Så om vi då ska sätta det här i perspektiv, så vet du att i Sverige så omsatte spelindustrin för ungefär 10 år sedan 1 miljard, och nu är vi uppe i 35 miljarder. Så det är verkligen en bransch där det händer väldigt mycket saker.
Verkligen, verkligen.
Vad skulle du säga är liksom de här största utmaningarna som spelindustrin står för? Och vad hade man kunnat på lokal eller regional nivå kunna förändra för att kunna stimulera till att den här utvecklingen blir ännu mer positiv?
Jag skulle säga att den absolut största utmaningen som spelindustrin här i norr står inför, det är ju att tillsätta alla de roller som behövs på spelföretagen. Det är inte tillräckligt många som jobbar inom spel här i, dels här i norr och dels i Sverige. Många rekryterar ju utifrån, från internationellt, för att kunna tillsätta den rollen. Det är inte det lättaste. Då börjar vi prata brist på boende som upptas för ja, traditionell industri ofta. Och vi börjar prata om alla de här procedurerna som krävs för att få in folk i landet. Det som behövs, det är ju fler utbildningar. Det är yrkeshögskoleutbildningar, det är universitetsutbildningar, och framför allt så kanske det gäller att få in folk på den banan tidigt. Det handlar om att högstadieelever väljer rätt program i gymnasiet, och det handlar om att väcka intresset. Mer än någonting annat handlar om att väcka intresset tidigt. Det är vad jag tror.
Vart är man i processen gällande den här typen av utbildningar? Finns det här regionalt?
Det gör det. Det gör det absolut. Framför allt Skellefteå och Boden har ju yrkeshögskoleutbildningar. Men det kollas ju löpande på att expandera det till andra städer här i norr. Universiteten gör alltid undersökningar för att se om det finns möjlighet att expandera. Så det är på gång, det skulle jag säga.
Vilken typ av kompetenser är det som behövs till de här bolagen? För jag tänker att det är ju också, jag tror man har en bild av en viss kompetens, och det är väl ganska mycket?
Det är väldigt mycket. Många tänker ju att skapa spel, det är att sitta och knacka kod. Och det är ju såklart en viktig del av det, och programmerare behövs alltid. Men design har ju blivit en allt större bild, och då pratar vi allting från traditionell speldesign, leveldesign och sånt, till ljuddesign, till narrativ design. Att skriva stories för spel är ju någonting som har växt otroligt mycket bara de senaste åren. För 10-15 år sedan, då var det ju de som satt och knackade kod som skrev berättelserna till spel. Så är det ju inte längre. Nu är det ju en egen disciplin. Det behövs alla möjliga kompetenser, och jag vill inte att man ska tro att man måste vara en programmerare eller utvecklare för att bli en spelutvecklare, utan det finns så otroligt mycket mer i det begreppet.
Jag undrar, Stefan, om du skulle kunna ta oss lite grann igenom processen, hur liksom ett spel blir till?
Ja, det är en ganska bred fråga det också. Det som är att det beror lite grann på vad man har för scope och vad man har för team. Ska man bygga ett storspel, det är en helt annan sak än om man gör det med några kompisar på kvällstid. Men ofta så handlar det ju om, som många andra kreativa branscher, att det handlar ju om preproduktion och produktion och postproduktion, verkligen. Och det är ju ofta så att man börjar med en ren planeringsfas. Vad är det vi egentligen ska bygga? Vad behöver vi för att bygga det här? Och hur ska vi bygga det? Där man väljer ut, dels, ja, man gör ofta ett designdokument för spelet där det beskrivs vad spelet ska rent konkret vara, men också vilka verktyg, vilka spelmotorer som ska användas, vilka roller som behövs i projektet innan man då går in i produktionsfasen. I produktionsfasen går man sedan över till att verkligen skapa spelet, och det gör man ju i sjok som kallas för sprintar, där man lägger in olika små delar av spelet som ska bli klara under ett antal veckor, för att till slut då komma ut på andra sidan med ett färdigt spel. Det som är så intressant, framförallt under produktionsfasen, det är att det ofta jobbas iterativt. Man listar ut vad som egentligen fungerar och inte fungerar under produktionen, och ser, man kanske tänker om helt med vissa delar. Och det görs ju ofta i samband med ett QA-team som verkligen kollar igenom, letar igenom spelet efter buggar och bara testar vad är det som fungerar rent spelmässigt här och inte. Sen så när man väl har släppt sitt spel, och där ingår ju enormt mycket marknadsföring för de större spelen, då hamnar man i postproduktionsfasen. Och det är ju, nu har det blivit så att när ett spel är släppt, då är det ju inte riktigt klart ofta. Det handlar om att man släpper till patchar som fixar till problem med spelet, men det handlar också om att man släpper nytt innehåll till spelet. Många förväntar ju sig att när man har köpt ett spel, då ska det komma i alla fall ett eller två års uppdateringar till det spelet med nya grejer efteråt. Så det har ju blivit, jag pratade tidigare om att ett spel kan ta 4 år att skapa, men det kanske är 6-7 år livslängd på spelet innan man är klar och går vidare till nästa projekt.
Jag känner mig så gammaldags när jag ska säga det här nu, men jag bara tänker så här, ska vi lyfta diskussionen runt om hur nyttigt det är att spela?
Oj, ja, men det kan vi väl göra tycker jag. Varför inte?
Ja, vad är det? Hur mycket spelar du själv?
Jag spelar ju mindre nu än vad jag gjorde förut. Men jag tycker fortfarande, jag försöker hinna spela så mycket jag kan. För det är ju, nu har det ju blivit en del av mitt jobb också. Jag måste ju se vad som händer i spelvärlden. Men jag skulle säga, jag spelar inte varje dag. Men jag försöker få tid framförallt på helgerna att spela.
Och vilka fördelar ser du att du får liksom utav spelandet?
Ja, det framförallt så vidgar det ju ens värld. Det är ju en otrolig... Många talar om verklighetsflykt. Jag ser det inte riktigt på det sättet. Jag ser det snarare som att man får... Att världen blir större av att man får se alla de här fantastiska andra världarna som folk faktiskt bygger upp. Och dessutom, nu när jag själv har trampa lite grann in i spelutvecklingsvärlden, så att bara se hur andra har tänkt och sätta sig in i hur andra har tänkt när de själva har skapat de här spelen, det är ju fantastiskt. Det är ju verkligen dör rakt in i någons kreativitet.
Ja, men bra, och jag tänker för liksom unga som spelar idag, så är väl spelen mer än spel?
Ja, definitivt. Det har blivit mötesplatser framförallt. Och det är ju någonting som jag som växte upp med det innan internet var stort. Det är lite surrealistiskt för mig, för jag spelade med vänner. Men nu hittar folk sina vänner i spel. Och det är ju fantastiskt. Det är ju, spel har ju blivit platser där det sker konserter och där det är liksom mer än att bara spela. Det är att på något sätt leva i spelet.
Upplever du att du analyserar spelen på ett annat sätt från dess att du började jobba med spelutvecklingsbranschen till, alltså innan det och även då efter?
Definitivt. 100%. Det är svårt att inte framförallt se problem. Det har faktiskt gjort att jag uppskattar spel lite mindre sen jag började jobba med dem själv. Därför att jag ser att hade ni bara gjort den här lilla förändringen, hade det här varit så mycket bättre. Och inte för att jag känner att jag vet bäst alltid, men däremot så problem sticker ut på ett helt annat sätt än vad de gjorde tidigare.
När man jobbar med att utveckla spel, hur finansierar man då själva utvecklingsprocessen? Jag tänker att det är en ganska lång process innan spelet träffar marknaden och det kan börja generera intäkter på det sättet. Vad är det vanligaste?
Det är en jättebra fråga, och jag tror det är någonting som står i vägen för att ganska många startar upp sin egen spelstudio. Ofta sker det ju via extern finansiering, via en publisher eller en ängel helt enkelt, som går in med pengar och stöttar upp processen. Och det sker ju efter att spelstudion har gjort en vertical slice, som det heter, en liten del av ett spel, för att visa upp att det här är någonting vi håller på att utveckla, och sen pitchar det den idén till då en publisher. Det sker ju dels privat internt genom då specifika möten med publishers, men också på större events, pitch-events och liknande, som till exempel det som Global Top Round ordnar i Luleå i november, eller Arctic Game Week i Skellefteå på våren.
Utöver den här Discord-kanalen för GameHub Umeå, så vet jag att ni har startat igång en podcast.
Det stämmer bra det. Det är ett helt community-drivet initiativ av två killar i community som bestämde sig under en av våra träffar att de skulle köra igång en podcast. Den heter House of Games och de har spelat in flera avsnitt nu, men det första har inte släppts än. Det kommer. Och där målet är att de ska prata om spelutveckling i allmänhet och spelutveckling i Umeå i synnerhet med en gäst i varje avsnitt. Så det blir kul, det ser vi fram emot.
Då får vi tipsa spelintresserade att spana in House of Games.
Om man vill veta mer om House of Games eller om det här Game Jammet, vart går man enklast liksom som utomstående?
Det är till vår Discord-kanal, men framför allt hittar man ju in där via vår webbsida och det är gamehubumea.se.
Perfekt. Vi måste ju ändå få veta, vad är den här grejen med balkongodling?
Ja, det började för några år sedan med att jag satte ut en korg med jordgubbar på mitt balkongräcke. Och jag har aldrig sett en så dignande jordgubbsplanta i mitt liv. Och att kunna bara plocka jordgubbar på morgonen och skiva ner det i morgonfilen, det utvecklades till någon form av jag måste ha allt på min balkong. I år blev det inte riktigt lika mycket som jag hade hoppats på, men jag hade 5 korgar med jordgubbar där ute och jag hade tomater och rucola och smultron också på balkongen. Och det är någonting speciellt med att kunna gå ut på morgonen i någon form av lummig trädgård på balkongen helt enkelt.
Hur stor är den här balkongen?
Ja, kvadratmeter vågar jag inte riktigt säga, för jag vet inte riktigt om det är så lagligt det här, men jag tror att som mest har jag haft 21 personer på balkongen.
Ändå mäktigt.
Det är mäktigt.
Besvarar det din fråga?
Ja, det låter som att den är hyfsat stor. Alltså jag vill veta, övervintrar du liksom plantorna mellan åren eller köper du nya?
Jag övervintrar mina jordgubbar, men det gör jag inte på balkongen. Det har jag försökt flera gånger och det har aldrig lyckats. Så jag tar dem hemma till föräldrarna på Karlsson och gräver ner dem i deras trädgård under vintern.
Just det.
Och det blir jättebra.
Vi ska runda av det här samtalet, Stefan. Men innan vi gör det, finns det någonting som du drömmer om att få göra?
Ja, det gör det ju absolut. Om vi bara talar spel, då är det ju att starta min egen spelstudio och göra mitt eget drömspel. Och jag vill inte riktigt prata om vad mitt eget drömspel är, men varenda spelskapare sitter ju med sitt drömspel någonstans inombords. Många gör ju aldrig det, utan många jobbar ju på andras drömspel. Men jag har en idé om hur det här egentligen ska ske och var det egentligen ska landa. Sen får vi se om det blir verklighet eller inte, men det är min dröm, absolut.
Fantastiskt. Stefan Eriksson, stort tack för att du gästade Kreativa Norrland.
Tack för att ni ville ha med mig, det var jättekul.
Vi kan väl passa på att puffa för vårt Instagramkonto Kreativa Norrland, där vi lägger upp bilder och lite rörligt på de gäster vi intervjuar här i podden.